Du lyssnar till Radio Nolaskogs som sänder i samarbete med Radio Örnsköldsvik på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz eller via internet på adressen www.radioovik.se. Radio Nolaskogs.
Välkommen till dagens sändning i Radio Nolaskogs. Idag är jag Åsa Bodén som är er värd och i kontrollrummet finns Erik Bergström. Dagens gäster är tankesmedjan Ben. Det vill säga Olle Boman, Jerry Eriksson och Lasse Nordström som i dagarna kommit ut med boken Industribyggarna. En resa genom Örnsköldsviks industrihistoria. Först vill jag gratulera er till en fantastiskt fin bok. En bok som jag tycker ska finnas i alla Örnsköldsvikshem. Det är ett praktverk i ordets rätta betydelse. Och min första fråga är, hur kom man på att starta ett sånt gigantiskt projekt? Och hur har tidplanen sett ut? Jag vänder mig först till Olle Boman.
Ja, det var ju roligt om du tycker om boken, för det gör vi också. Men starten, det var faktiskt för mer än ett år sedan. Och det kom till genom att vi var tre gamla medarbetare på ÖA som brukar samlas och dricka kaffe och prata och lösa livsproblem och allt som händer i världen och det som händer i kommun och så vidare. Och i det sammanhanget så kom vi in på kommun naturligtvis och vad händer här? Och det vi då började fundera på, det var ju hur såg det ut förr i tiden? Hur var historien? Ja, då tänkte vi på gamla företag efter Storgatan som Lindgrens mattor och Johansson skor och sånt här. Och så gick vi vidare, för det är ju en industrikommun det här i alla fall. Och började prata industrier. Och så säger vi, var det någon som sa, vet ni att Sandmina har med över 50 ingenjörer runt om i hela världen? Nej. Och så gick vi vidare och pratade om industrier och försökte kartlägga. Och det visade sig att vi hade ju inga kunskaper alls. Så då skulle vi börja leta någon dokumentation som beskrev det där för att ta vid nästa träff. Och det var bara det att det fanns ingen sån. Och så tog vi kontakt med gamla kämpar i kommunen som Karl-Erik Axenström och andra företagsledare som vi trodde skulle kunna bidra. Men det visade sig att det finns ingen dokumentation, kom vi fram till. Och då sa vi, det här borde vi ju dokumentera.
Får jag fråga, när var det här ungefär som det var, ni träffades, det här morgonkaffet?
Ja, det var våren 2014. Och sen gick vi vidare då. I och med att vi då var inne på de här tankarna så sa vi, hur ska vi kunna få fram material till det här då? Ja, närmast till hans är ju industrigruppen. Så vi tar väl en kontakt med dem och på den vägen gick vi vidare.
Men jag måste säga, det var ju en imponerande kort resa. Ni startade maj 2014 och sen kommer ni ut med boken oktober 2015. Det måste ha varit snabba beslut.
Det var väldigt snabba beslut. Vi hade ju kontakter med både tillväxtkontoret och handelskammaren och företagarna. Och det visade sig att det var bara positiva reaktioner och framförallt då ifrån industrigruppen som efterlyste just en sån här produkt. Och det gjorde att vi fick hjälp därifrån och vi skickade ett brev till alla medlemmar i industrigruppen. Och även där var det då positiva reaktioner. Så det var ju bara att gå vidare och då bildade vi den här tankesmedjan Ben.
Finansieringen, alltså det var utifrån industrigruppen. Är det den huvudsakliga finansiären?
Nej. Det är inte gruppen som sådan utan det är de enskilda bolagen. För det här brevet vi skickade ut och det var ju vart som ett säljbrev. För vi sa att vi måste ju ha pengar för att klara ett sånt här projekt. Det är ju ingen liten grej att göra en bok i den här storleken. Och då på den tiden siktade vi på 240 sidor och hade ju gjort en budget på det där. Och då föreslog vi att bolagen i förväg skulle köpa 20 böcker till en viss kostnad. Och det skulle då täcka stor del av det där. Och sen räknar vi med att sälja lite också.
Arbetstiden, vad säger jag, det är framförallt tryckkostnader, produktionskostnader, kostnader för bilder.
Ja, det är ju mycket större än vi tänkt oss i början, trots den erfarenhet vi har.
Ja.
Så det vart alltså de där 240 sidorna som vi hade räknat med, de landade i 352. Helt och hållet beroende på hur mycket intressant material som kom fram under resans gång.
Det var enbart positivt från de företag som ni frågade. Det var ingen som backade ur eller inte tyckte att de ville vara med.
Ja, det var ju alla bolag i industrigruppen gick inte med. Men det var ändå, det var 35 bolag i alla fall som gjorde en insats för någonting som de egentligen inte visste vad det skulle bli. Men nu när vi har boken framme så är de då glada. Allihop har då bara uttryckt positiv respons.
Ja, men det förstår jag. Ska vi avbryta med lite musik? Vi kan starta med Freddie Mercury, Great Pretender. Den nyheten vi har av Freddie Mercury och Great Pretender. Jag sitter i studion med Olle Boman, en av dagens gäster som ingår i tankesmedjan Ben, Boman, Eriksson och Nordström som kommit ut med den fantastiska boken Industribyggarna. Ja, Olle, jag måste fråga, varför nu? Varför valet av tidpunkt just nu, hösten 2015, komma ut med en sån här bok?
Ja, det var egentligen våren 2014 som vi startade det här. Och då vi satt där på ungdomshemmet och drack kaffe och kom fram till att det här är ett behov av. Det var ju därför vi startade upp hela projektet som sådant. Och vi tror ju att det är av vikt för hela kommunen, allihop, att veta dels historia och dels nutid och dels en framtid som man ser framför sig här, så vi ser hur utvecklingen ska ske.
Vad som slår en, det är att ni fick ju bra finansiering och de företag som ni vänder till, de betalade faktiskt, man får uttrycka det så, i förskott. Det måste ju betyda att de hade ett stort förtroende för er tre och att det är pålitliga och förtroendeingivande herrar som de hade att göra med.
Ja, det där är ju någonting som gläder oss alldeles oerhört, för att när vi då gjorde budgeten för det här och gick ut ifrån 240 sidor, då skulle det ju kosta det blir en större summa att göra en bok av det här sorten i alla fall. Och det gjorde att det behövdes resurser för att sätta in i det här. Och när de då fick den här beskriven och så då satsade de sina pengar och inte egentligen visste vad de skulle få, Då är det som du säger, att vi tolkar det ju som att de hade förtroende för att vi skulle lyckas få fram någonting som var önskvärt.
Och de måste ju vara lika nöjda som ni är i denna bok. Och det gläder också, den är ju lokalt producerad ända in i det sista på lokalt tryckeri. Och det är väl meningen med alltihopa, att det ska vara lokala industrier och lokala företag.
Ja, det är alltså lokala företag ska det ju vara naturligtvis. Och även produktionen fann vi ju helt naturligt att den skulle ske här i kommunen. Och det var ju därför vi vände oss till Ågrenshuset och har fått hjälp därifrån med en hel del också. Så att det är vi ju glada och tacksamma för. Det fanns inte en tanke på att fara till Baltikum eller Finland eller någonstans och trycka till exempel. Även om det hade blivit några kronor billigare. Men här vet vi, det är lokalt producerat och det är bra material. Och framförallt är det detta att det är lokala företag det rör sig om och det är lokal produktion. Så vi är Örnsköldsviks bor.
Vi kommer in på det sen också, att det är en blandning av väldigt stora industrikoncerner, familjeföretag. Och sen så kommer det in sen nya, lite mindre innovativa företag.
Ja, vi utgick ifrån att de stora basen är ju egentligen Modo och Hägglunds. Men sen har det ju växt företag. Jag menar, det har varit duktiga karar som har bildat mindre företag. Om vi tar som Bergströms rökeri till exempel, där en ung pojke i sekelskiftet mot 1900 for upp till Kiruna och lärde sig röka renkött. Och utvecklade det där till någonting som, ja, de hade ju en omsättning på 50 miljoner ett tag och är ju fortfarande verksamma. Och det är ju ett mindre företag. Men vi har ju även nya mindre företag. Vi har försökt att blanda oss, att vi har ju också nybildade bolag. Typ den allmänt kände Peter Forsberg som har startat ett miljard imperium nu, som är fortfarande under uppbyggnad. Och det gör ju att innehållet i boken borde vara intressant för väldigt många.
Det tror jag. Jag tycker den skulle finnas i varje hem, som sagt. Nu ska vi lyssna på Eric Clapton och sen ska vi gå in lite mer på sakinnehållet i boken. Vi lyssnar på Eric Clapton och They Call Me The Breeze.
They call
Boken Industribyggarna kan man ju säga att den är en reportageresa i dåtid, nutid och framtid. Och då kanske du, Lasse Nordström, kan berätta lite grann om själva sakinnehållet. Mm.
Ja, det utvecklades ju på det sättet att från början så diskuterade vi att vi skulle göra ren historia, företagshistoria. Men ganska snart så fann vi att vi borde titta också hur det ser ut idag och också lite granna framtidsutsikter för företagen. Problemet från början eller med ett sånt här projekt, det är också att många av de som nu sitter som frontfigurer i företagen inte har det här med sig i bagaget. Många har alltså företag som har blivit stora koncerner utomlands. Och därför var det ju viktigt att vi skulle göra det här ursprungligen. Och vi tog alltså sikte då att egentligen börja från början. Och det gjorde vi genom att göra en inblick i 1500-talets Ångermanland helt enkelt. Och där stadsbildningen i Härnösand blev utgångspunkten för den här resan. Det var ju en fantastisk historia egentligen, det här med stadsbildningen i Härnösand, som var någonting som Johan den tredje genom att utfärda ett dekret om tvångsinflyttning skulle skapa den här staden. Och det var också då ett sätt att kväva bondehandeln. Man ville ha kontroll över det hela helt enkelt. Och vi fann också att en av de mest intressanta släkterna, släkten Gene från Gene Domsjö, blev tongivande i Härnösand och också den mest rikaste familjen. Vi fortsatte sen med sörkörarna och det var ju tuffa villkor på den här tiden. Man var tvungen att ha respass för att komma in i en stad. Man fick deklarera vad man hade för varor med sig och även deklarera när man skulle ut därifrån. Och på något sätt så fann vi att det är ingenting nytt under solen egentligen. För att handelskammarens viktigaste uppgift idag, det är faktiskt att utfärda exportunderlag för industrin. Att tala om att en vara är faktiskt tillverkad i sin helhet inom EU för att man ska kunna sälja den till länder utanför EU. Och det här visar också lite grann problemen idag med protektionismen som breder ut sig i världen. Och där Sverige nu har en väldigt viktig uppgift genom EU-kommissionären Cecilia Malmström, som jobbar med att få till nya handelsavtal bland annat med USA. Från sörkörarna så var ju det här en trevande resa och Sverige var ju faktiskt långt efter övriga Europa när det gällde industrialiseringen. I förhållande till England så var vi faktiskt 100 år efteråt. Och här i vårt område så var det ju faktiskt sågarna som blev fröet till vad vi nu idag ser. Det var de som bildade stommen i det här. Och det är ju här man då landar i familjen Kempe och det första fröet. J.C. Kempe som kom ifrån Strasbourg, eller Stralsund, svenska Pommern, och så småningom övertog sågen i Mo, där han också så småningom uppförde en smedja. Och den här delen, det blev som sagt fröet. Moälven fungerade som en viktig nerv.
Ja, när man pratar om Örnsköldsviks industrihistoria så kan man ju inte komma från att det är de stora familjeföretagen Modo och Hägglund som har betytt oerhört mycket för Örnsköldsvik och utvecklingen. Och det framkommer ju också i boken, och sen allt vad de betytt för den övriga företags, hela alltså industriklimatet.
Precis, och det är... Man tittar på Domsjö här och vad som har blivit av allt detta, så är ju det i sig en fantastisk historia. Där sågverken, om vi nu tar Domsjösågen exempelvis, som ju faktiskt är vår äldsta industri i Örnsköldsvik, som ursprungligen var lastageplats för allt som sågades uppe i Mo. Och i samband med att Holmen och Iggesund la ner sågen och Höglands hyvleri köpte den 2001, återigen blev lastageplats. To be so easy to give my heart away, but I found out the hard way there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Time after time, so long, it was so long ago, but I've still got the blues for you. Used to be so easy.
Det var Gary Moore och Still Got the Blues. Vi sitter här i studion Radio Nolaskogs och pratar om Industribyggarna, en ny bok som kommit ut. Och jag sitter här med Olle Boman, Lasse Nordström och Jerry Eriksson. Och vi pratade alldeles nyss, Lasse, då, om de stora familjeföretagen Modo och Hägglunds och avknoppningen och vad de har betytt för Örnsköldsviks industri.
Ja, de har ju betytt oerhört mycket. Det är ju de två företagen som så att säga har dragit, vad ska vi säga, inte lasset, men i alla fall gått i bräschen för industrialiseringen här, och en mängd företag som har avknoppats därifrån. I den här boken har vi också då borrat oss ner i dagens kluster ute i Domsjö och tittat på bland annat då More och Processum, som ju More då är en, vad ska vi säga, inte en avknoppning, men den som tog över forskningen ute i Domsjö. Och där har vi också då fått träffa de som jobbar där ute och tittat på deras nya intressanta produkter som kommer, och det är då den gröna sidan som är framtiden där ute. Processum då, som ingår i SP Processum, är ju då ett utvecklingsbolag, ett forskningsföretag med 1400 anställda i Sverige. Och därmed så är man ju faktiskt Europas största forskningsavdelning, vilket ju är intressant att det har blivit så.
Jag skulle säga, jag tycker den här boken skulle kunna vara en lärobok i skolor. Och jag skulle vilja grotta ner mig lite grann mer i Hägglunds också, som ju har en fantastisk historia. Och de här företagen är ju inte någonting som vi säger ju inte Modo Hägglunds nu, det är vår generation. Men jag tycker att alla unga övrigsbor skulle också lära sig. Så att det vore kul att kunna utveckla lite mer om Hägglunds.
Ja, det är också en fascinerande historia där en torparson på slutet på 1800-talet kom till Gullänget och tillsammans med sin hustru Hulda byggde sig ett hemman och ute i mangården startade sitt snickeri. De fick 10 barn, och 7 av dessa söner som så småningom då tillsammans med pappa Johan 1922 tror jag det var, startade Hägglunds och söner, i folkmun kallat Hägglund och Pajka. Och det som är fascinerande med dem, det är ju då att ingenting var omöjligt. Gösta Hägglund hade ju den filosofin, och den som också då präglade företaget genom historien. Och bara en liten glimt av det hela, det är ju att när man fick uppdraget att bygga flygplan. Ingen hade byggt ett flygplan, men just han åkte till Tyskland och kom över lite ritningar hos Junker. Tog de med sig hem, fick de översatta, och eftersom han har gått Hermods tidigare så anlitade han Hermods, som bedrev kvällskurser ute på Hägglunds i konsten att bygga flygplan. Och flygplan byggde man ju.
Helt osannolikt.
Det är en osannolik historia, men alltså det som är fascinerande med Hägglunds är också då denna fantastiska relation far och söner. Man åt frukost tillsammans med pappa Johan i 40 års tid. Och det var sillfrukost. Och det berättas bland annat om när Erik, en av sönerna, kom ner på verkstadsgolvet och träffade en arbetare som hade gått och retat upp sig på saker och ting och tyckte att det var bedrövligt och nu minsann skulle ta Erik om det här. Och han hade laddat för det och började skälla. Då svarade Erik bara kort: "Hörru du, det där får vi ta sen. Jag ska hem och sätta på pären." Så att så var relationen. Och produkterna man byggde där, eller gjorde där ute, de är så många till antalet att ingen ens vet hur många de har gjort.
Jag tänkte på det där, för det är ju en fantastisk historia. Och det är också det som slår mig när man läser boken, det är ju att det är ett gediget bildmaterial. Och alltså det är både gamla bilder, men det är också nya bilder. Och det är ju en väldigt fin blandning av det här.
Ja, vi har ju haft tur som har fått grotta ner oss lite grann i olika arkiv. Och när det gäller de gamla bilderna så har vi ju då fått hjälp via Holmen i Modos gamla arkiv och likaså ute på Hägglunds. Resterande bilder har vi då tagit själva och också fått hjälp med. Nya företagen.
Nu ska vi lyssna på någonting alldeles nytt. Adele som sjunger Hello.
Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to me to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million miles. Talk about myself, I'm sorry. I hope that you will. Did you ever make it out of that town where nothing ever happened? It's no secret that the both of us are running out of time. So how
Adele och Hello. Ja, när vi pratar om de stora företagen då, Modo och Hägglunds och andra stora familjeföretag. Men ni har ju intervjuat ett drygt 30-tal företag. Och vad jag förstår så har alla fått också granska det ni har skrivit, faktagranskning. Har det varit mycket synpunkter?
Nej, det vill jag inte påstå att det har varit, utan det här var ju liksom en förutsättning när vi pratade med företagen från början, och vi fick också en stor, vad ska vi kalla det för, sponsor som gick in här och som sponsrade en betydande summa bara för att säkerställa, som de tyckte, att den journalistiska integriteten skulle fungera. Och där kom vi då överens med företagen att det gällde fakta som man skulle granska, och det har vi varit tacksamma för att man har gjort, för det är ju mycket fakta i det här.
Det är det. Och jag tänkte, när vi pratar då om alla spännande företag som på något vis ändå, som man har utgått ifrån, kanske just Modo och Hägglunds och allt vad det har betytt för Öviks industrihistoria, så har det ju kommit upp väldigt många andra företag, inte bara nu, men många nya och innovativa företag. Men det finns ju, det känns som Övik har legat i framkant. Jag tänker kanske på Järvens Plast och Smide, som ju har en unik tillverkning. Mm. Och jag vänder mig då till Jerry Eriksson.
Ja, det är alldeles riktigt. Järven har ju som sagt sina dynor, och det är minst sagt fascinerande avslutning på din grej, Lasse, om Järven Plast och Smide, och där då Inga var sjuk.
Inga?
Nordin, precis. Låg sjuk och låg mer eller mindre på sin dödsbädd alltså, och ber att få låna ett block och skriver ner skissar på någonting som då ska bli bra för henne att ligga på resten av livet. Och de gjorde ju en specialdyna för henne som hon låg på. Sen var den inlåst ett tag innan den kom fram igen för tillverkning. Och det minns du mera i detalj vad det handlar om, Lasse.
Ja, det gäller ju att avlasta tryck från kroppen, ja. Och efter Inga Nordin hade avlidit så la man den här madrassen helt enkelt i ett lagerrum, och där fick den ligga och har nu plockats fram efter 10 år.
Och blivit en
ny produkt.
Ja.
Så efter hennes död så
ja, det är fantastiskt.
Uppfinner de.
När man också pratar om Övik, och det är väldigt många förknippar med Örnsköldsvik, så är det ju Fjällräven.
Inte...
Ja, det är ju naturligtvis Åke Nordin och hans livsverk, när han som 15-åring började tillverka den här nya bärramen, och samerna fick upp ögonen för den, och det blev en produkt. 1960 startade han företaget, och de bodde då i ett område ovanför Sörliden här, hyrde en etta längst upp, och han satt i källaren och jobbade. Och makarna kommunicerade med hjälp av konservburkar. De hade en konservburk som de skramlade i när Åke skulle komma upp och äta, eller när telefonen ringde. Så en vd som kom anfådd till telefonen efter att ha sprungit till trappan och undrade säkert kunderna vad det var för någonting. Han skämdes för sitt kontor där nere, så att alla affärer gjorde de nere på posten. För han sa alltid till kunderna att han hade ett ärende på posten, så de kunde ju träffas där. Dessutom var han ordblind, så att han hade tillverkat en stämpel där det stod, ursäkta min stavning, men jag är ordblind. Så det var liksom löst på en gång.
Det finns ju otroligt mycket historier att berätta, och Jerry, du har lite på lager.
Ja. Jag har ju varit och grävt i OSTP:s historia, alltså Bröderna Ekberg ABE, som vi mest känner företaget som. Det är ju faktiskt så att det finns vissa taxichaufförer som inte hittar till OSTP, utan man måste komplettera med Bröderna Ekberg. Då kommer man rätt på Victoria Esplanaden 10. Vilket är lite häpnadsväckande. Men i alla fall, apropå det här med burkarna, så finns det viss samröre med OSTP, för att i tidernas begynnelse så höll de på med mjölkhämtare och surströmmingsburkar och karamellburkar och lite sånt här. Det var ju alltså två bröder som började praktisera redan som tonåringar på ett plåtslageri här i Övik, men som drog ner mot Kramforsområdet då. Men återvände för att 1919 då starta det som då blev ABE. Och det är en mångt och mycket en fascinerande historia. Inte alldeles komplikationsfri vill jag påstå. Eftersom man då redan 1937 särade bröderna Oskar och Leonard Ekberg på sig. Vilket ju kom som en oerhört stor överraskning. Och det startades ett nytt företag. Och det är, gjorde ju att Oskar gick då vidare med sina söner. Och så småningom etablerade sig ute i världen då och blev ett internationellt, ett stort exportföretag. Ända fram till 75, då tog det plötsligt slut. Vilket ju kom också som en besvärande överraskning för många anställda. Men då såldes företaget. Och idag är det ju, tillhör det ju ett italienskt företag och ett finskt. Italienarna är majoritetsägare och det flyter på ganska bra, men det finns naturligtvis fortfarande vissa problem där. Inte minst behöver man lite större utrymme och det är lite svårt att hitta runt Victoria Esplanaden.
Ja, vi pratar ju om Örnsköldsviks industrihistoria och dåtid, nutid och framtid. Och den här låten har, låtens text har ingenting med det att göra. Det är Hank Williams, I don't care if tomorrow never comes.
I don't care if tomorrow never comes. This world holds nothing for me. I've been lonely night and day since she went away. So I don't care if tomorrow never comes. If tomorrow never comes and the sun don't ever shine, it won't matter with me. For when she went away, my world ended that day. So I don't care if tomorrow never cries out for you. Oh, if I can't have you here, I can't go on, my dear. So I don't care if tomorrow never comes. If tomorrow never comes and the sun don't ever shine, it won't matter with me. For when she went away, my world ended that day. So I don't care if tomorrow never comes. If tomorrow never comes and the sun don't ever shine, it won't matter with me. For when she went away, my world ended that day. So I don't care if tomorrow never comes.
Ja, ni måste ju under resans gång här ha träffat på en ganska många udda företag. Hur man undrar, hur har de hamnat här?
Ja, det finns ju ett antal, och det kanske mest slående exemplet är ju Alab i Trehörningsjö. och hur Treholms kommun som föregångare faktiskt gick ut och raggade företag till kommunen via annonser i riksmedia, och det fick ett antal stockholmare att nappa på det här. Tre stycken som i Stockholm boende som sina familjer flyttade upp till Treholms och startade A-lab. Det här var ju tider, man var inte så många anställda där, och man skulle ragga kunder till lilla Treholms, och det var ju viktigt också att visa på att man hade en febril verksamhet ute i verkstaden när kunderna kom på besök. Men med tre anställda så var inte det så lätt, så istället så gick man ut på byn och raggade statister. Och klädde upp dem i overaller och gav dem verktyg. Och när kunden kom på besök så var det febril aktivitet i verkstaden. Det var dåtidens marknadsföring, och det gav också skjuts åt affären när man tog hem ordrar.
Och du, Jerry, har ganska bra pejl på, lite udda.
Ja. Jag undrar hur många som vet vem som har levererat motorn till den som tar folket upp i Eiffeltornet.
Förmodligen ett Öviks företag.
Svar ja. Det är från Mellansälborgs Rexroth som har gjort det. Jag tror inte så himla många heller vet egentligen hur Sanko kom till. Men det var alltså två papper som skötte om sina barn i sandgrop där, och så började de snacka om framtid och jobb och så vidare. Och det landade så småningom i ett mycket intressant företag som idag har ett 40-tal anställda. Vi har också Vok till exempel, som har en produkt som finns inom förlossningsmiljön, som renar luft med sitt luftreningssystem, ska jag säga. Så har man alltså fått bättre luft helt enkelt där. Och idag är det ett företag som finns ute i världen. Och ändå höll man på att ramla ner i ett, ska vi kalla det för konkursdike, eftersom den första stora kunden gjorde konkurs precis när man skulle till att starta med verksamheten sen. Men sen har vi en annan sak också. Det är ju inte så himla många som har stått vid incheckningsdisken till Örnsköldsvik. Till Örnsköldsvik, ska jag säga. Och det är egentligen bara ett par stycken. Men ett av de här företagen är Eurocon Mopsys AB med Hans Alin som då vd. Hans var ju runt om i Europa under många år med tonvikt på Norge, delvis England också. Men landade så småningom i Finland hos Tieto Enator heter de. Och då man hade kommit en bit in på 2000-talet, så började han fundera på hur produkten, som då var en grej som finns uppe bland molnen alltså, skulle kunna utvecklas. Och han insåg att det fanns liksom inte en möjlighet, tyckte han, för att Tieto hade ju mycket annat att sälja i Finland och överallt runt om i världen. Så han började förhandla med de finska ägarna, och efter ett tag, så faktiskt dagen före julafton, så kom man fram till en avsiktsförklaring som var så väl formulerad så att det var bara formalia som återstod innan man kunde skriva då ett kontrakt där produkten återfördes till Örnsköldsvik. Den hade nämligen sina rötter där i Moder Kemetics. Och han åkte hem, men man kan ju fundera på vad han tänkte när han satt där i sin ensamhet eller tillsammans med finländarna, om man ville sjunga "Nu ska jag tända ett ljus" här. Det blev inte så. Finnarna hade i alla fall inte förstått hur han skulle sjunga, så att vi tar väl en cover här då med vikingarna. "Ikväll tänder jag ett ljus."
Ja, innan vi spelar den så vill jag tacka tankesmedjan Ben Boman, Eriksson och Nordström. Och som sagt, än en gång gratulerar till en fantastiskt fin bok. Och så här då i adventstider, så ikväll tänder jag ett ljus med vikingarna. Tack ska ni ha.
När ikväll jag tänder ett ljus här i barndom. Yeah.
har slutat att ringa. När ljusets låga har falnat och dött, en hälsning vill jag så gärna dig bringa. Den känns för mig som jag åter dig mött. Då på nytt jag tänder i ljus här i barndomens slut, och den lågan den brinner för dig. En bonad på väggen om julen jag har, ett minne av någon från barndomens dag. En liten skog och en tomte med lykta man ser, och aftonens stjärna hur den blickar ner. Och nu när snöflingor falla i julnatten lång, går min tanke till någon att det var en gång. När ikväll jag tänder ett ljus här i barndomens hus, går en tanke till dig som är allt för mig. Fast du långt borta är, du med alltid är när, för det är dig som jag än håller kär. När julens klockor har slutat att ringa, när ljusets låga har falnat och dött, en hälsning vill jag så gärna dig bringa. Den känns för mig som jag åter dig mött. Då på nytt jag tänder ett ljus här i barndomens hus, och den lågan den brinner.